Anteckningsblock nu då. Ja. För en gångs skull, ja. Ja. Är det klart? Är det bra där, eller?
Ja. Ja, jag tror det. Är ni nöjda med
ljudet? Ja. Jag vet inte om ni har funderat över det här uttrycket att hålla låda. Har ni hört det? Någon som håller låda. Alltså, det är ju lite, det är ett lite märkligt uttryck. Och någon säger så att vore det inte bättre att säga att man står på en låda? Eller ungefär som ni vet i Speaker's Corner i Hyde Park i London. Så vad betyder det att hålla låda? Och de som har utforskat det här, de säger att det här går tillbaka till en kristen tradition från 1700-talet. Hos en grupp som hette Herrnhuterna. Det var en lekmannarörelse. Och där gjorde man så här i kyrkan att man skrev ner massa bibelverser på lappar. Och så la man dem i en låda. Och sen skickade man runt den där lådan i gudstjänsten. Och den som fick lådan fick ta upp en lapp och läsa bibeltexten. Och hade sen ansvar att hålla en predikan över den. Oförberedd. Va? Det är kanske något att pröva här. Så. Och några av er kanske är tillräckligt gamla för att komma ihåg den här traditionen som man hade förr när man talade om mannakorn. Man hade en liten tallrik eller en skål och så hade man många, många lappar i den där. Och sen vid någon speciellt tillfälle, ofta när man hade besök, va, så tog man fram den och så fick man ta. Kanske när man skulle gå hem då, så fick man ta en lapp och läsa den där versen så att man hade ett bibelord med sig på vägen. Så. Och jag har ingenting emot något av det här. Men det finns ett dilemma med det där. Och det är att vi lätt betraktar Bibeln som en samling med lösa lappar. Och vi kan massa bibelverser. Men vi vet inte var de hör hemma någonstans. Och så läser vi: Herrens nåd är det att inte ute med oss, för det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Och så läser man det, säger man, det där låter som Nya testamentet, gör inte det. Men det är ju från klagovisorna i Gamla testamentet. Och vad handlar klagovisorna om? Ja, det handlar om hur Jerusalem hade förstörts av babylonierna och Jeremia sitter på Olivberget och ser ner på de rykande ruinerna av templet och staden. Och det är då han säger: Herrens nåd är det att inte ute med oss. Och det ger ett lite annat perspektiv på den där versen, va? Så vad jag ska försöka göra idag och nästa vecka och veckan därefter, det är att jag ska inte tala så mycket om enskilda berättelser. Men jag ska försöka ge det där helhetsperspektivet. Där vi tar alla de där lapparna och försöker pussla ihop dem till en bild. Idag ska vi tala om hela Gamla testamentet. Nästa vecka ska jag göra det som jag tror de flesta av er saknar. En översikt av Jesu liv. Men ni kan alla berättelser om Jesus. Hur han möter kvinnan vid Sykars brunn och hur han hela mannen som hissas ner genom taket och hur han gör ett under i Kana i Galileen. Men om man frågar vad hände först? Att han kallade Petrus eller att han helade den lame mannen vid Betesdadammen? Då säger vi, titta på någon annan, för det vet inte jag, va? Men jag ska försöka nästa gång måla upp Jesu liv så som det utvecklar sig under de 3,5 år som var hans offentliga tjänst. Och sen den tredje veckan ska vi försöka ta den övriga litteraturen i Nya testamentet. Så om ni är med 3 gånger så ska jag gå igenom hela Bibeln tillsammans med er. Och tanken är ju att ni ska få ett grepp som gör så att när Bengt predikar eller de andra predikar, så ska ni kunna säga att den där texten är hemma där. Jaha, då är vi där. Och då är jag där. Och så får lite bakgrund. Och då är det så här, det är jättebra att anteckna. Men jag tycker att det är lättare om man inte behöver anteckna allt. Så jag har tagit med en liten grej till er som ni ska få på en gång. Och det här är, den heter på pärmens insida, jag ska förklara varför. Det här är en översikt på Gamla testamentet. Tidslinjer och lite texter och sånt. Som sammanfattar bland det viktigaste jag skulle säga. Och den är tänkt så att man kan klistra in den på insidan av sin bibel. Så att man har den med sig när man... För ni tar med bibeln till kyrkan, va? Varje söndag. Ja, det brukar alltid jag göra. Så. Ja. Och sen, nästa vecka när ni kommer då, så får ni en som heter Nya testamentet som man kan klistra på andra sidan. Så har ni med er hela bibelskolan liksom på en gång. Så därför gör vi så. Där, ta en och så skicka traven vidare, va? Jag hoppas att det ska räcka till alla. Och skulle det bli knapert så får väl ni som hör ihop klara er på en istället för på två. Så lovar jag att ta med mer nästa gång. Va? Ja. Kom igen. Skicka hela bunten. Ta och så skicka hela bunten så den kommer dit ner då. Så. Yes. Är ni med så långt? Mm. Då ska vi börja. Bibeln som vi har. Bibeln är ju inte bara en bok. Utan Bibeln är ju en samling med böcker. Och den innehåller, är det någon som vill gissa om ni inte vet, hur många böcker innehåller Bibeln? 66, det där kunde ni, vad bra. Så delar vi upp den i två stycken delar. Vi har Gamla testamentet som innehåller 39 böcker. Och Nya testamentet som innehåller, brukar jag säga, 3 gånger 9 böcker. Lätt att komma ihåg då, va? Och 3 gånger 9 är lika med 27. De där talar vi om från och med nästa vecka. Nu ska vi bara prata om de här. Gamla testamentet eller det gamla förbundet betyder egentligen orden samma sak. Men Gamla testamentet som bibeldel och Gamla förbundet kommer vi att se är inte riktigt samma sak. Och det ska vi försöka reda ut under resans gång. Om vi då tänker oss de här 39 böckerna. Om ni går till biblioteket här på Frölunda torg och ska låna en bok. Då har ju inte de sorterat böckerna i biblioteket på bokstavsordning på författare, eller hur? Utan de delar in dem i kategorier. Va? Så man har skönlitteratur här och barnlitteratur där och facklitteratur där och deckare där och sådär. Ni förstår, va? Och så har man gjort i Bibeln också. Så de här 39 böckerna, de är inte vare sig i kronologisk ordning eller i bokstavsordning. Utan de är i en annan ordning. Ska vi se om vi kan försöka reda ut det. Först har man en grupp som är 17 stycken böcker. Och de böckerna brukar vi kalla för de historiska böckerna. De berättar vad som har hänt. Man frågar, vet du vad ni kan göra? Nu har ni med i Bibeln. Ta fram den. Och så slår ni upp innehållsförteckningen där i början. Så ni kan titta på den. Jag har innehållsförteckningen där. Så. Jag har en sån där käpphäst. Jag har ju varit lärare på bibelskolan en del år. Så här, och jag brukar alltid säga till eleverna att ni har en uppgift som ni måste lösa under året jag är tillsammans med er. Och det är att lära er namnen på Bibelns böcker. Va? Jag tycker det är lite sådär. Att kunna böckerna i Bibeln, vad de heter, det är bra. Så ska vi försöka se om vi kan hjälpa oss åt lite. Ja? Man brukar dela in de där 17 i de 5 första som vi kallar för lagen. Och de har vi ju ganska lätt för i Sverige. För det kan ni allihopa, va? Det är Första Mosebok, Andra Mosebok, Tredje Mosebok, Fjärde Mosebok och sen kommer Femte Mosebok. Va? Ja, de 5 första. Och sen har man 12 stycken kvar, men det är egentligen 3 grupper om 3. Josua, Domarboken, Rut, Samuelsböckerna, Kungaböckerna och Krönikeböckerna. De är 2 av varje. Och sen Esra, Nehemja och Ester. Och när man kommer till Ester, då har man kommit, eller egentligen till Nehemja, jag ska förklara det, men då kommer man till slutet av den bibliska historien. Det är de där 17 böckerna som berättar vad som händer. Så det börjar med skapelsen i Första Mosebok och det slutar med att Nehemja bygger muren runt Jerusalem efter man har kommit tillbaks. Och då är vi ungefär på 400-talet före Kristus. Och allt som kommer efteråt, det är nya sektioner av annan typ av litteratur. Så vill man ha den där liksom historiska berättelsen genom Bibeln, då är det den här gruppen man ska titta på. Va? Sen kommer nästa grupp, och det är bara 5 böcker. Och de kallar vi för de poetiska böckerna, eller vishetslitteraturen om ni vill. Och det är sådana som mera betraktar det som händer och funderar över vad det innebär att leva under de här olika perioderna. 5 böcker är Jobb, Saltaren, Ordsårsboken, Predikaren och Höga visan. Jobb om lidandets problem, Saltaren, sånger och salmer, Ordsordsboken, det är ju olika ordspråk och vishetsuttryck. Predikaren är en 12 kapitel lång betraktelse över livets fåfängligheter och tomhet. Och Höga visan är 6 kapitel lovsång till kärleken mellan en man och hans hustru. Så det är vishetslitteraturen. Och sen kommer den sista sektionen, nu syns det bättre, va? Så, och den sista sektionen, och den kallar vi, någon som vill gissa, vad har vi för böcker kvar? Profeterna, just det. Här har vi 17 stycken profetiska böcker som börjar med Jesaja den stora. Och profeter, det är ju sådana som, att vara profet betyder bokstavligen att tala ord från Gud. Så på ett sätt så skulle man kunna säga att en predikant som står i talarstolen här i kyrkan och predikar, om han tar Guds ord och utlägger Bibeln, så är han på ett sätt en profet. Det är att tala ord från Gud. Men sen innehåller ju den här speciella profettjänsten som en del av dem fick också en möjlighet att ta emot ta budskap från Gud som handlar om vad som ska hända i framtiden. Alla profeter talar inte om framtiden, men de flesta gör det på olika sätt. Och det här brukar jag tänka, det här är den svåra delen om man vill lära sig vilka böcker som finns i Bibeln. Vi har den första gruppen som vi kallar de 5 stora profeterna. Jesaja, Jeremia, Klagovisarna, Hesekiel och Daniel. De kallas för de stora profeterna därför att de i huvudsak innehåller många kapitel. Jesaja 66 kapitel, Jeremia 51. Klagovisarna finns med där därför att den är skriven av Jeremia fast den bara har 5 kapitel. Och sen är det de där 12 små profeterna. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Naum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria och Malaki. Jag brukar kalla honom för Malakko, för hans budskap är gott och blandat. Ja. Och där har vi dem då. Kommer ni ihåg? Den här historiska, de berättar vad som hänt, kan man säga då, va? Poesin, de berättar mer hur man reagerar, så då brukar jag tänka att de berättar vad man känt. Och de här profetiska budbärarna, de talar om de personerna som Gud har sänt. Är ni med? Det här handlar i huvudsak om dåtid, det som har hänt. Det här skulle vi kunna säga handlar om nutid, för livet nu är väldigt lika som livet var då. Och det här då skulle kunna säga att det åtminstone också handlar om framtid. Det hjälper oss att se lite skillnad mellan de här 3 kategorierna av litteratur i Gamla testamentet. Så vad jag ska försöka göra nu, det är att ägna mig i huvudsak att gå igenom berättelserna i de här 17 historiska böckerna. Och sen i slutet ska jag försöka tala om var och hur de här böckerna hör hemma och hör ihop med de här böckerna. Mm. Så. Då ska vi se. Yes. Och då tänkte jag så här, att vi gör en tidslinje över hela Gamla testamentets historia. Och jag säger att här ungefär så är vi 2100 år före Kristus. Jag ska förklara varför. Och här borta så är vi ungefär 400 år före Kristus. Och vad jag tänker säga till er, det är att Gamla testamentets berättelse, det som händer, kan enkelt delas in i 10 stycken epoker. 10 stycken enkla epoker. Och om jag har ett litet grepp om dem så har jag ju Bibeln på mina 10 fingrar så här, va? Och när någon tar upp en text ur Gamla testamentet så kan jag säga, vänta nu, var det? Ja, men det där är nog i 4:an eller 5:an där någonstans och så, va? Så hjälper det oss. Och de här står redan skrivna på de här lapparna ni fick, men följ med ändå på vad vi har. Om vi börjar med den första epoken, då kan vi tänka, ni som kan er bibel lite grann, ni vet i första Mosebok, vad är det första som händer i första Mosebok? Kom igen! Skapelsen. Så i första Mosebok 1 och 2 så beskrivs hur Gud skapar världen. Hur allting skapas av honom. Hur ur ingenting skapas allting. Och när allt är färdigt så tittar Gud på sin skapelse och säger han, det var gott. Det var mycket gott. Det är kapitel 1 och 2. I den här epoken som vi har här, före tideräkningen. För när vi gör en översikt så tänker inte jag ägna mig att diskutera över hur lång tid tillbaks är det här händelserna som har hänt. En del påstår att det är för 6000 år sedan, andra säger att det är miljoner år. Vi behöver inte fundera över det när vi ska skapa oss en översikt så här. Men i de kapitlen som följer så kommer det nya händelser som tillhör den här första historien som lägger grunden för allt annat. Så vi har skapelsen i kapitel 1 och 2. Den följs av kapitel 3, 4 och 5 där författaren beskriver syndafallet. För om Gud säger att skapelsen var god från början så säger han sen i nästa händelse att ondskan tog sig in i det som från början var utan ondska. Och det är kapitel 3, 4 och 5 hur Adam och Eva gör det de inte får, gör uppror mot Gud. Och Paulus kommer att säga i Romarbrevet 5, genom en enda människa kom synden in i världen och så har synden drabbat alla människor. Romarbrevet 5 och 12 är det väl något sånt. Skapelsen, syndafallet och den där ondskan löper amok under den närmaste tiden. Kain och Abel blir nästa berättelse där den ena brodern dödar den andra och sen blir människan så ond att Gud säger nu är det nog. Och så sätter han igång en räddningsplan för hela sin skapelse. Och den kallar vi från kapitel 6 till kapitel 9 för syndafloden. Och bara 8 personer överlever på arken. Noa, Sem, Ham och Jafet och deras fruar. Och så börjar Gud om med en ny grupp människor. Som visar sig vara lika ond eftersom ondskan fanns med också den ombord på arken i de här människorna. Men Gud sa, det där ska jag aldrig göra om. Det är bra när stormarna blåser och det regnar mycket och vet att det är ingen ny syndaflod som är på väg. Och den fjärde berättelsen som finns här, det är ju berättelsen om Babels torn. Hur människan som en resultat av synden brukar säga och började säga till sig själv, vi behöver inte Gud där uppe utan vi kan bygga ett torn som är så högt att vi själva når himlen och själva klarar oss. Och Gud sa, jag ska tala om hur jag ska lösa problemet. Och så tog han och förvirrade deras språk. Så nästa morgon när de kom ut så var den ena sa god morgon och så den andra måndag, sa han. Och då gick det inte längre, va? Utan då började man flytta åt olika håll och sprida sig över jorden som ett resultat av språkförbistringen vid Babels torn. Och här har vi då den första epoken, den första tiden. Det är första Mosebok 1-11. Och jag brukar kalla den för urtid. Det vill säga, det här är grunden till allt det som sen ska komma. Här ser vi skapelsens början. Här ser vi hur Gud skapar mänskligheten. Här ser vi varför synden finns och så vidare. Och här finns också de första löftena om att Gud ska hitta ett sätt att lösa syndens problem. I första Mosebok 3 och 15. Så här har ni den. Och kronologiskt sett så tar vi och låter det vara lite diffust så länge då, va? Första. Kom ihåg det då. Urtid. Kan ni säga det allihopa då? Urtid. Då har ni den, va? I slutet av kapitel 11 så börjar berättelsen om en familj. Det är en man som heter Tera som har en son som heter Abraham. Som bor i Ur som ligger i det som idag kallas för Irak. Och han var avgudadyrkare. Han trodde inte på det som vi kallar för Bibelns Gud. Men Gud väljer Abraham och kallar honom och hans familj att lämna Ur. Och så går man i det som vi kallar för den bördiga halvmånen. Ni vet, ifrån Ur och så upp. Och så kommer man ner till det som vi idag kallar för Israel eller det palestinska området. Och här kommer Abraham att bli den person som Gud väljer som urfader för det folk som är hans nya plan. Första Mosebok kapitel 12 är en av Gamla testamentets mest centrala kapitel. Slå upp det får ni se. Första Mosebok 12. De har nu landat i landet. Och så säger han så här. Jag ska säga att de har inte riktigt kommit fram till landet. De är kvar i Haran som ligger lite norr om det. Men ändå så säger, ska vi läsa. Herren sa till Abram. Han kallades ju Abram innan han fick ett nytt namn, Abraham. Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land jag ska visa dig. Så här lovar Gud honom ett land. Och jag ska göra dig till ett stort folk. Här lovar Gud honom ett folk. Och jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna den som välsignar dig, och de som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. I en annan översättning står det: i dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Det här är ett förbund mellan Gud och Abraham. Ett avtal, kan man säga. Och i kapitel 15, 17 och 26, och sen ytterligare flera gånger, så kommer Gud att upprepa det här förbundet, det här avtalet med Abraham och hans efterkommande. Och de här tre sakerna som lovas i det här förbundet, att det ska bli ett folk, att han ska få ett land och att det ska bli en välsignelse som kommer ifrån Abraham och genom hans ett. Det är det som kommer att styra hela berättelsen inom gamla och in i nya testamentet. Här är liksom en karta som Gud ger oss. Folket, landet och välsignelsen. Och vi kommer att se hur det är det som berättelserna handlar om. Och det här är, så vitt jag uppfattar det, och när man läser vidare, ett ovillkorligt förbund. Gud lovar till Abraham att du ska bli ett folk, att du ska få ett land och att det ska bli en välsignelse. Det har ingenting att göra med om du gensvarar till mig. Så det här styr egentligen fortfarande idag. Löftet som Gud har gett. Ni vet hur Levi Petrus tog tag i det här, va? När han sjöng, när han skrev sin sång. Om det här folket som Abraham skulle få, va? Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp. För Gud sa till honom, du ska få ett folk så talrikt som stjärnorna på himlen. Ja. Så fortsatte Levi Petrus: himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna att löftena, de står kvar. Den kan ni, eller? Det är en fin sång. Ja. Och det här är ett löfte som Gud ger till Abraham. Mm. Abraham kallas ju nu för urfader till det judiska folket. Och den här perioden som vi nu kommer att titta på, som vi ska följa här nu då, vi ser så vi får det rätt ungefär, som går till 1850. Om det här är nummer ett, så kallar vi det här för nummer två. Här kommer man då berätta inte bara om, alltså det som var dilemmat nu med Abraham var ju att han hade inga barn. Han och hans fru Sara var barnlösa, och hon var 90 och han var 100. Och det var ju det som gjorde att man hade lite svårt att tro på det här. Alltså försökte Abraham ordna det på egen hand genom att gå in till en tjänstekvinna. Och så föddes Ismael. Men det var inte den som Gud hade valt. Och genom Guds nåd så fick Abraham sen sin son Isak. Och så har vi den konflikten som uppstod redan här mellan Isak och Ismael. Och Ismael är urfadern till de arabiska folken. Medan Isak blir det till de judiska folken. Mm. Och Isak fick tvillingar, Esau och Jakob. Och för att markera att det är vem Gud väljer och inte vem människan väljer som är den som allt ska handla genom, så föddes ju Esau först och var den som skulle få ärva. Men det var Jakob som Gud valde. Han var en riktig listig den, och han bedrog sin bror för att få reda på, för att få rätten till saker. Å andra sidan, den som själv bedrar andra blir rätt själv bedragen. Och det var vad som hände Jakob när han försökte få en fru i sin släkt uppe utanför Israel. När Laban lurade honom. Så han gifte sig med fel person. Och sen Jakob, han fick 12 söner och en dotter. Vill ni lära er namnet på alla 12? Nej. Ruben, Simon, Levi, ni kan det här, va? Så, de som kan, nicka bara och säga att det klarar vi. Så. Va? Men 3 av de där 12 är värda att notera speciellt. Det är Josef som kommer att vara den genom vilken berättelsen nu kommer att gå vidare. Jakob favoriserade Josef, för han föddes den förstfödde av den hustrun som han egentligen ville gifta sig med, men som han blev lurad på från början. Och det är inte lätt att vara ett barn som blir favoriserat, för alla de andra barnen vände sig mot honom och sålde honom som slav till Egypten. Och där börjar han längst ner som slav, och dessutom falskeligen anklagad lamnar han i fängelse för Puttimor, hon som var gift med Puttifar. Tyckte inte att han gjorde som hon ville. Och där satt han länge i fängelset. Men genom Guds nåd blev han upphöjd, för han kunde uttyda faraos drömmar. Och han kommer att bli en av de högsta potentaterna inom det egyptiska riket. Och genom sin insats avvärjer en hungerkatastrof som skulle ha drabbat hela regionen annars. Men när svälten och hungersnöden kom, ja, då skickade ju Jakob upp sina söner ner till Egypten för att försöka köpa mat. Och så rullar berättelsen upp hur Josef till slut berättar vem han var. Och så slutar första Mosebok med att ungefär 70 personer, det som nu har blivit av den där familjen som bara var Abraham och hans fru, var nu ungefär 70 personer som flyttar ner till Egypten i slutet på femte Mosebok. Så ni har fyra viktiga personer i den här andra. Det är Abraham, Isak, Jakob och Josef. Kan ni säga det allihopa då? Abraham, Isak, Jakob och Josef. Och den här perioden brukar jag kalla för patriarker. Patriarker. Vi brukar ju tala om Abraham, Isak och Jakob som patriark. Patriark kommer av det latinska ordet pater som betyder far. Det här är urfäderna. Så det är Abraham, Isak och Jakob, och så lägger vi till Josef för att komma ihåg att han var viktig. Men det var ju två andra söner vi också skulle notera. Den ena av dem hette Levi, och han kommer att utväljas till att stå representant för det prästliga släkten så småningom. Och den tredje är Juda, och Juda är den son som kommer att få bära det där löftet om en välsignelse som ska komma alla till del. Så här börjar nu vissa delar av hur Gud vill utverka sitt löfte och ta form. Och vi har den här från 2150 till ungefär 1850 före Kristus. Och texten här är första Mosebok 12-50. Första Mosebok 12-50. Så kan man läsa om det här. Så nu är den här 70 nere i Egypten. Och nu kommer en period som vi vet ganska lite om. Den är ungefär 400 år. Och runt 1450 så kommer det börja hända någonting. Från början har de det väldigt bra i Egypten. Egyptierna är tacksamma till Josef att han har räddat dem undan hungerkatastrofen. De får bosätta sitt område runt Nildeltat som heter Gosen, som är väldigt bördigt. Allting är bra, och de börjar föröka sig som folk. De här 70 växer och växer och växer. Men så står det i andra Mosebok kapitel 1. Ska vi bläddra dit? Andra Mosebok kapitel 1. Titta på vers 8. Andra Mosebok kapitel 1, vers 8. Då står det så här. Då fick Egypten en ny kung. En som ingenting visste om Josef. Och vad troligen sker här är att det är en ny dynasti av faraoner, en ny kungafamilj som tar makten och hamnar på tronen i Egypten. Och de vet ingenting om allt det där goda som Josef har gjort. Så de börjar se på den här folkgruppen på ett annorlunda sätt. Och de blir rädda över att de har växt så mycket att det här måste vi nu stävja så att de inte blir för stora. Och den nya kungafamiljen börjar därför förslava judarna. De får börja göra tegelstenar och annat som ska användas till pyramidbyggena. Deras liv blir hårt, och när de ändå fortsätter att växa så gör farao det grymma. Han bestämmer sig för att införa en regel att alla barnmorskor, om det är en pojke som föds, så ska de slänga honom i Nilen. Och det ska ju ganska snart få ner befolkningsmängden då, va? Grymt folkmord egentligen. Och här vänder sig nu folket till Gud. Hur många är de? Vi vet inte riktigt. Det här sker ungefär 80 år innan det här datumet. Så någonstans på slutet av 1500-talet före. Vi vet inte, men, och här är man inte riktigt överens hur man ska läsa texten. Men en möjlighet är att folket har blivit så stort som över 3 miljoner på 400 år. Och så. Och då kan man tänka sig att det blir ett hot. Och vad folket gör då är att de vänder sig till Gud. Och säger, gode Gud, hjälp oss ur den här situationen. Och då kommer vi att se i den här texten att det finns ett par där. Som heter Jokebed och, nu tappar jag namnet i huvudet. Det spelar mindre roll. De får föder en liten pojke. Och så tänker de, hur ska vi lösa det här? Och då kommer de på, jo, de ska säga att de ska kasta den här lilla pojken i Nilen. Men det säger inte hur det ska gå till. Så de gör en liten korg som de smörjer in med bäck så att den ska flyta. Och så lägger de Mose i den där korgen och skjuter ut honom på vattnet. De har ju gjort det man sa till dem att de skulle göra, men de har inte gjort det på det sättet som de tänkte. Klurigt, va? Och så flöt den där korgen iväg. Och jag tror bara ni som har egna barn som är små kan riktigt förstå vad det där innebär. Va? Men se, lite längre ner för floden låg det konungsliga palatset. Och där fanns en dotter till fara och hon hette troligen Hatshepsut. Inte ketchup, utan Hatshepsut. Och hon hörde Mose för han skrek så in i vassen. Ja. Så hon tog upp honom och sa, den här pojken vill jag adoptera. Och så fick Mose och hans syster Miriam följde med på avstånd för att se vad som hände. Så hon gick fram och sa det att jag känner en kvinna som skulle kunna vara amma och ta hand om den här pojken. Vilket var ju hans riktiga mamma då. Men han fick då växa upp i det egyptiska hovet som en prins. Och där kom Mose att få sin skolning, sin utbildning under 40 år. 40 år. Han var en av dem som kunde vara påtänkt till att bli en framtida ledare för hela Egypten. Eftersom när den här faraonen som nu levde dog så blev Hatshepsut den nya faraonen. En av de få kvinnliga faraonerna på tronen överhuvudtaget. Men han var ju ändå en del av Guds utvalda folk. Och en dag när han var ute så såg han hur en soldat plågade en av sina landsmän, de här slavarna. Och han blev så vred. Och han såg sig omkring och trodde att ingen såg det. Och så gav han igen. Och han dödade den egyptiska soldaten. Men snart spreds ryktet av vad han hade gjort, för någon hade sett honom. Han insåg att hans liv var i fara. Och 40 år gammal så flyr Mose från Egypten. Det här kan man läsa om i mitten på andra Mosebok kapitel 2. Det står att han flyr till Midjan. Och Midjan, det ligger i det som vi idag skulle säga är södra Saudiarabien. Alltså på, inte i Sina i halvön utan nästa. Och där gömde han sig i ytterligare 40 år. Och var herde för fåren. Och han gick i vall med fåren på Sina i halvön. Så han gick i de här områdena som sen kommer att få stor historisk betydelse för oss. Som vi ska se. Men en dag när han är ute och går, 80 år gammal, så möter han en brinnande buske. Och han hör en röst som säger, ta skorna av dina fötter för där du står är helig mark. Och han tar av sig sina sandaler och så talar rösten ur busken till honom och säger, du ska gå till farao. Och du ska säga, släpp mitt folk. Oops. Va? Du ska gå till det där landet där du har en dödsdom vilande över dig. Fast det var ju nya faraoner nu. Och du ska bli ledare. Och jag brukar tänka så här, han var 80 år. Va? Så om du inte har fyllt 80 än, så kan du tänka att det största uppdraget som Gud har för ditt liv fortfarande ligger framför dig. Eller? Och allt du har varit med om hittills är bara förberedelse för det som Gud har tänkt för dig. Tiden går, men jag får berätta en anekdot. Jag har en vän som Han har det jobbigt i livet kan man säga. Och haft i många år. Och 72 år gammal så har han äntligen fått en plats på en äldreboende. På grund av sina problem. Och jag och några har hjälpt honom att flytta in. Och komma i ordning. Och han har det jättebra. Och efter några dagar så tog han mod till sig. Och när de satt åt vid matbordet så säger han till alla. Jag vill bara tala om för er att jag är en kristen. Och att jag tror på Jesus. Ja, så alla artigt och så. Och sen när de reser sig upp så kommer en av damerna. Hon är 99 år gammal. Fram till honom och säger. Kan du berätta för mig hur man blir kristen? Ja. Ja, sa han. Och jag då har en gång gett min vän en storstils nytestamente för han skulle kunna läsa lättare. Så han gick in och hämtade det. Och så gav han det till henne. Va? Och så sa han, läs det här så ska vi prata så vid. Se, det finns hopp. Va? Även om vi inte har nått till 80 än så finns det hopp. Ja, tillbaks där vi är. Mose får sin kallelse. Och då säger vi så här, att när Mose nu får sin kallelse, då är vi ungefär 1450. Så den här sektionen kallar vi för slaveri. Slaveri. Och den är ju egentligen bara andra Mosebok kapitel 1. Och möjligtvis kapitel 2 då. Kallelsen kommer ju i slutet på kapitel 2. Så bara två kapitel täcker in ungefär 400 år. Det förstår att vi vet ganska lite. Så Mose tar mod till sig och vi hinner inte berätta alla detaljer. Men han går upp till farao och säger, hör du, Gud har sagt till mig att du ska släppa mitt folk. säger farao, det kan du glömma. Ja. Och så utspelar sig en batalj mellan Mose Gud, Bibelns Gud och de påstådda egyptiska gudarna. 10 stycken plågor drabbar det egyptiska folket. En efter en efter en. Och varje plåga är riktad mot någon av Egyptens alla gudar. Det börjar med att Mose slår staven på Nilfloden och den förvandlas till blod. Men man tillbad Nilen som livets källa. Och ni kan tänka när det kommer till den 9:e plågan där det blev mörkt i hela Egypten. De som var ett soldyrkande folk som tillbad solen som en gud. Och så var det någon som släckte ljuset. Och till slut den 10:e plågan. För farao såg sig själv som Guds sändebud. Kanske som Gud själv. Och så dör den förstfödde i varje hem. Då är det Guds son som dör. Va? Men inte hos det judiska folket. För de hade fått instruktionerna att ta ett felfritt lamm. Och slakta det. Och ta blodet och stryka på dörrposten upp. Tvärs och så. Va? Och då lovar Gud att har ni gjort det så ska döden gå förbi. Passage, passera förbi. Och det är det som judarnas påskhögtid handlar om. Att det är markering av hur döden gick förbi våra hem. För något oskyldigt lamm har dött i vårt ställe. Hmm. Ni förstår kraften. När Johannes döparen flera hundra år senare står där vid Jordan. Och så kommer Jesus gående. Och så pekar han på Jesus och säger. Se Guds lamm. Som borttager världens synd. Mm. Och var och en som är jude skulle förstå. Det lammet som borttar världens synd. Är det lammet som dör i mitt ställe. För att jag ska få leva. Okej. Okay. Och då fick farao nog. Så han sa. Gå. Va? Och den natten så bröt man upp. Och alla tågade ut ur Egypten. Och bort mot vattendragen. Som kom att kallas för Röda havet. Har ni Bibel 2000 så står det Sävhavet. Och Röda havet är egentligen inte en så bra översättning. Sävhavet är nog bättre men det är vi inte vana vid. Va? Så vi får väl säga Röda havet ändå. Va? Och då plötsligt så hamnar man i den här situationen. Vatten framför sig och farao kommer och ångrar sig och skickar armén efter dem. Och då säger de, vad ska vi göra nu? Vi har det onda där och vi kommer ingenstans där. Lugn, sa Mose, Gud är med oss. Och så håller han upp sin stav och ni vet att vattnet delar på sig så. Va? Och så kunde man tåga på torr mark. Och det gjorde, och sen stängde sig mark. Jag vet inte om ni har sett det, för några år sedan gjorde de ju en Hollywoodfilm om Mose. Och just den här scenen är oerhört dramatiskt gjord och spektakulär kan man säga. De kommer nu över på andra sidan och då sjunger man en lovsång av tacksamhet och så fortsätter man. Nu har vi inte så mycket kartor framför oss, men om vi har Egypten med Nilfloden här, de kommer den här vägen och det här är vad vi kallar för Sinaihalvön. Och var Sinai specifikt låg, det vet vi inte med säkerhet. Det finns 16 eller 17 teorier om vilket berg som ska vara Sinai. Men det mest troliga kanske är ett berg som ligger här nere. Traditionellt. Och att de kom dit. Och hit så vandrar de på ett par månader. Och de kommer hit när vi kommer till andra Mosebok kapitel 19. Och där slår man läger och Mose går upp på Sinai berg. Och då tänker vi att skälet att han går dit är ju att det där området var det området där han hade gått med sina får. Det här kände han väl. Varje sten och varje liten dalgång visste han hur det var här. Här tog han folket för att man skulle kunna få en chans att liksom undervisa och rätta till saker som man behövde när man skulle gå vidare. Och där mottog han på berget 10 Guds bud. De 10 lagtavlorna. Då är vi andra Mosebok 20. Och också många andra regler och instruktioner. Instruktioner hur man skulle bygga en helgedom till Gud som vi kallar för tabernaklet. Många regler om hur man socialt skulle leva med varann. Vad skulle man göra om någon hade en fårajord och ett får sprang iväg. Och så 3 dagar senare hittar någon annan får och säger, jag hittade ett får, det är mitt nu. Nej, det var mitt, den stack från mig. Vem ser det här? Liksom, va? Man måste ha regler för hur man ska kunna leva tillsammans. Och det kommer vi att få genom andra Mosebok, sista biten, och genom tredje Mosebok. Och sen kommer en del att upprepas som vi ska se i femte Mosebok. Så man är kvar på Sinai berg under hela tredje Mosebok, som egentligen bara är massor av olika regler och lagar. Både ceremoniella lagar, om offerlagar, försoningsdagen kapitel 16. Kapitel 23 handlar om högtider som man ska hålla, om påsken och lövhögtiden och andra. Allting för att den här folket skulle få lite ordning och struktur. Men sen och så byggde man det här tabernaklet, ett tält. Uppenbarelsetältet kallas det för i Bibel 2000. Och det var ju ett tempel fast byggt av tältväv som gick att montera ner och montera upp. Så man kunde ha med sig det. Och Gud tog sin boning synligen mitt ibland dem. Wow. På dagen var det en litet moln som svävade ovanför det allra heligaste templet här. Och på natten så var det som en eldsken inne i det där tältet. Tänker du bo i en sån situation? Där om jag tvivlar på Gud ett enda ögonblick så tittar jag bara ut genom tältduken. Där är han. Ja. Ja, det är nog bra. Och ändå så gör de gång på gång på gång uppror mot Gud. Så det är kanske inte alltid så bra att vi får se allt vi tror på. För det betyder inte att tron blir starkare. Även om ni har tänkt på i slutet på Hebreerbrevet 11, det som kallas för tronskapitel, så sammanfattar författaren om alla dessa troshjältar, säger han, i tron dog alla dessa utan att få se det de hoppades på. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det med glädje. Den starka tron är den som tror det man inte ser. Det är det som Hebreerbrevet säger i början. Tron är en fast övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi inte ser. Så ibland när vi ber Gud visa dig och Gud gör så och Gud gör så. Det kanske vore bra, men det kanske inte vore bra för vår tro i långa loppet. Bara en tanke att ta med sig. I alla fall. En dag så reser sig molnet uppifrån den här tältkyrkan. Och då det tecknet som Mose säger, nu ska vi bryta upp. Och så väljer man att gå ifrån Sinai här nere upp mot det här landet. Kommer ni ihåg nu? Abraham hade ju fått löfte om ett land. Vad har vi här nu 500 år efter löftet till Abraham? Vi har ett folk på kanske miljoner människor. Det första löftet har ju liksom realiserats. Att folk, den där enda lille sonen Isak har resulterat i folket. Nu kommer nästa utmaning, landet. Och så vänder de sig och går upp hit till Kadesh Barnea heter det. Det är en oas som är på gränsen till löfteslandet. Nu ska jag ställa er kuggfrågan, ni som har gått i söndagsskolan alltså. Hur lång tid tog det för Israels barn att gå från Egypten och komma till löfteslandet? Hur lång tid tog det? Kom igen nu då. Ja, 2 ungefär. Bra. Se, 40 år. Jag ska förklara varför ni säger så. Men det här, från Egypten till löfteslandet, är det för en karavan 11 dagsresor. Inte mer. Och nu kommer de upp till Kades. På gränsen till löfteslandet. Och så säger Mose, vi får nog skicka, de säger till Mose, det är bäst vi skickar ut lite spejare för att kolla hur det är. Och så skickar de iväg 12 stycken upp och speja i 40 dagar. Och de kommer tillbaka och de säger, det är ett underbart land. Det är ett fantastiskt land. Det flyter av mjölk och honung. Men vem vill klaffsa omkring en sån smörj? Nej, det sa de inte. Utan de säger, men de som bor där är stora och välbefästa. Och vi har ingen chans. Det sa 10 av spejarna. 2 av spejarna sa, jo det där är sant. Men vi har ett löfte från Gud, så låt oss gå. Vem tror ni de lyssnar på? De 10 eller de 2? De lyssnar på de 10. Och så vi går tillbaka till Egypten. Där var det i alla fall, fick vi i alla fall mat. Och Gud blir vred. Och säger, för att ni inte tror på att jag ska ge er det land som jag har lovat Abraham en gång, så ska jag döma den här generationen att få gå 40 år i öknen. Så ingen av er som var med och lämna Egypten ska komma in i löfteslandet. Utom de där 2 spejarna som trodde. Josua och Kaleb. Och så skickar han ut dem och går här i öknen. I 38 år. I det som är 11 dagsresor. Och jag tänker ibland, är det så att när vi fattar beslut i våra andliga kristna liv som vi vet är fel, att det är utgångspunkten till att Gud skickar oss på en andlig ökenvandring? Tills dess vi lärt oss läxan och kan börja om. Och efter 38 år så kommer de upp på den här sidan, Döda havet, till det som heter Moab. Och där dör Mose. Han fick heller inte komma in i landet, för han hade varit olydig mot Gud. Vid ett tillfälle hade de inget vatten, och då sa Gud, oj vad tiden går, sa Gud till honom, jag får prata fortare här. Sa Gud till honom, slå med staven på klippan så får du vatten. Och så slog Mose på klippan och ut kom det vatten. Och så fick de vatten att dricka. Sen kommer de till samma situation långt senare. Och då säger Gud till Mose, tala till klippan. Men Mose tar sin stav och slår ändå. Och då blir Gud vred. För vi läser i Nya testamentet att klippan som gick med dem var Kristus. Och att slå på klippan, det är ju att offra, att markera. Och Kristus behöver bara dö en gång för våra synder. Sen kan vi tala till Kristus. Men Mose förstörde bilden som Gud hade tänkt. Och då sa Gud, du får inte heller komma in i landet. Och där utanför fick han gå upp på berget Nebo och se in i löfteslandet. Men där dog han. Och då är vi i slutet på 5 Mosebok, va? Så det här kallar vi då från 1450, det tar 40 år säger vi, till 1410, och vi kallar det för uttåg. Uttåg. Och det här är andra Mosebok 3 till 5 Mosebok, hjälp mig, 34, stämmer det? 34. Mm. 34. Resten av Moseböckerna. Då har vi, är ni med? Urtid, patriarker, slaveri, uttåg. Fyra stycken epoker. Den femte epoken är från intåget 1410 fram till man utser den första kungen, vilket sker 1051. Och den här är, kan vi läsa om i Josua, Domarboken och Rut. Och Josua blir ju den ledaren som nu får ta över efter Mose. Och i Josua bok, i de första 11 kapitlen, beskrivs intagandet av landet. Och i resten av boken fram till kapitel 24 hur man fördelar landet. Så nu får de här 12 sönerna från Jakob, ni kommer ihåg då? Ja, de får varsitt landområde. Nu gör man en liten justering. Levi, som var prästfamiljen, de skulle ju betjäna alla. Så de fick inget. Så då är det bara 11 kvar. Och då sa man till Josef att du får en dubbel arvdel. Så Josef fick ingenting, men hans två söner, Efraim och Manasse, fick varsin. Så det är ändå 12 stammar som nu får varsitt stamområde. Men det här är inget organiserat rike. Utan här lever varje stam för sig. Och vad som kommer att hända efter det att Josua dör, det är att det inte finns någon naturlig ledare kvar. Och istället så kommer var och en att köra sitt race. Och då ser man vad som händer i Domarboken. Det är att folk vänder Gud ryggen. Och när de vänder Gud ryggen så hamnar de under förtryck. Och när de hamnar under förtryck så säger de: "Men Gud, varför blev det så här? Hjälp oss, hjälp oss." Och då sänder Gud en domare som är en politisk, en militär och en andlig ledare för den här gruppen av folket. Och han leder dem i ett uppror för att befria dem från förtrycket. Och så går det runt den här cirkeln 7 gånger genom Domarboken. Och ni kommer att möta domare som Otniel, Debora och Barak, Gideon, ni vet han som delar ut biblar på hotell, Simson och alla de andra som är med i den här boken då, va? Och där kan man ju se att det finns ett samband igen. Om ni gör så och vänder Gud ryggen, då kommer ni att drabbas. Men om ni vänder er till Gud så kommer han att gripa in. För ni ser att vad som har hänt nu med den här erövringen, det är ju att processen med att bli ett folk har nu hamnat i processen att försöka få kontroll över ett land. Men de kommer aldrig under den här tiden att få hela den ytan som Gud i detalj lovade till Abraham. Och det har man aldrig någonsin fått. Än. Så när vi kommer till 1000. Den här kallar jag då för erövring. Tycker man det är lättare så kan man ju kalla den för intåg. Uttåg, intåg. Men jag kallar det för erövring. Därför att man under de här åren erövrar. Och det här är Josua, Domarboken och Rut. Rut är en liten pärla. Som handlar om en kvinna som levde troligen ungefär samtidigt med Simson. Förlåt, inte med Simson. Tidigare. Det spelar mindre roll. Men hon lever ungefär mitt i domarperioden. Och hon är inte ens judinna. Hon är moabitiska. Men gifter sig med en jude och så blir hon änka. Och följer med sin svärmor tillbaks till Betlehem. Och där träffar hon Boas. Och sen så slutar boken med att hon får en son som får en son som heter Jesaj. Som får en son som heter David. Och han blir kung över hela riket. Och ni vet att när Matteus berättar släkttavlan över Jesus så finns det 3 stycken kvinnor med i hela släkttavlan. En av dem är Rut, fast hon får inte ens sitt namn där. Hon kallas för Boas hustru, står hon nämnd. Men hon är invandrare till det här folket. Men hon nämns ändå i Jesus släkttavla. Yes, då är vi i landet. Och vad som händer är att folk tröttnar på att de hela tiden förlorar kontrollen. Och de blir satta under press. Gud skulle ju vara deras kung. Och hade de tillbett honom så skulle ju allt ha gått bra. Men de ser inte att problemet de ställs inför beror på att de vänder honom ryggen. Alltså tittar de på länderna runt omkring och säger: de har kungar över sig. Om vi bara fick en kung så skulle allt vara bra. Och så begär de till Gud att få en kung. Och Gud säger då: ja, låt gå. Och så upprättas ett kungarike. Och den första kungen heter Saul. Han är av Benjamins stam. Och han kommer att regera i 40 år. Och han efterträds av David. Som kommer att regera i 40 år. Och han efterträds av sin son Salomo som kommer att regera i 40 år. Så det här riket kommer att bestå till 971. Det vill säga 120 år. Och det här kallar vi då för det enade riket. Enad, ska vi se, riket, är ni med? Det enade riket. Saul, David och Salomo. Saul började väl men vände sen Gud ryggen. Han gick till en spiritistisk spådam för att få hjälp med sin strategi i kriget istället för att vända sig till Gud. Han gjorde det ena tokiga efter det andra. Och i krönikeböckerna så talas det om att när han till slut dör så är det filisterna som är Guds straff emot honom. Och jag brukar tänka att han är hjärtlös. Han har inget hjärta för Gud. Han ersätts av David som då är Ruts barnbarns barn. Och David, ni kommer säkert ihåg från första Samuelsboken hur domaren Samuel kommer till Isais hus i Betlehem och ska smörja den nya kungen, det vill säga utse honom. Och Isai sätter upp sina söner och Samuel går från den ena till den andra. Men Gud säger nej, nej, nej. Och sen till slut säger han, har du ingen annan? Han bara, lillgrabben, han är ute med fåren. Liksom. Ja, men hämta in honom då. Och så gör Gud precis som han gör i alla andra tillfällen. Han väljer inte den som vi tror. Inte den stora, den mäktiga, den duktiga. Utan den vars hjärta är rätt inställd till Gud. Och så smörjs David till kung. Och under en period så får han vara musiker i kung Sauls hov. Och Saul blir så vred, han är lynnig. Han kastar spjutet efter David ett antal gånger. Och det värsta är att han gör det flera gånger. Jag tänkte, varför gick inte David efter första spjutattacken? Men han stannar ändå kvar. Och när Saul dör så smörjs David till kung. Och så börjar han göra saker med riket som är väldigt centralt. Han flyttar huvudstaden till Jerusalem. Han vill börja planera för att bygga ett tempel. Men en dag när armén är ute i krig och han själv är kvar i Jerusalem. Varför nu kungen inte var med på slagfältet är ju själva poängen här. Va? Så går han på taket och så ser han en vacker kvinna som heter Batseba. Och så begår han äktenskapsbrott. I vår tid så skulle det vara på tidningen Batseba Gate. Så här, va? Och som straff säger Gud, du är inte värdig att bygga ett tempel åt mig. Men du får planera det, så får din son bygga det. Och, men han vände sig till Gud och bad om förlåtelse. Och psalm 51, som ni kanske säkert känner, är ju en av litteraturhistoriens mest mäktiga ångersalmer. Se synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Men två mig nu väl från min missgärning och rena mig från all min synd. Vädjar han till Gud. Och därför så kommer Stefanus i sitt tal i apostlärningarna och kallar David för en man efter Guds hjärta. Att vara en man efter Guds hjärta är inte att vara perfekt och att aldrig göra fel. Men det är att resa sig när man har fallit. Om ni känner igen det temat från någon annan ställe. Och sen kommer då Salomo, den visaste av alla människor. Han fick av Gud erbjudandet, välj av mig vad du vill ha. Vad skulle du välja om Gud sa till dig, du får vad du vill? Vad skulle du ha då? En ny Harley Davidson, ja, högsta vinsten på bingolotto. Vad skulle du välja? Ja, det hade ju inte varit så bra där. Men Salomo valde vishet. Och han anses vara den visaste av alla människor. Och han är den som är huvudförfattare till Ordspråksboken. Med alla de här vishetsbetraktelserna som finns där. Men allting gick inte väl. Och ett av hans politiska strategier var ju att han utvidgade riket, ska vi säga. Under Salomo fick riket den största utbredningen som det någonsin har haft. Även om det fortfarande inte fick med alla de områden som Gud hade lovat dem. Men en av hans politiska strategier för att ordna fred med alla de här han besegrade, det var att gifta sig med dottern till den besegrade kungen. Så den här kungen då som han nu besegrar, så tog han dottern till Jerusalem och gifte sig med henne. Så när allt var färdigt så hade han 300 hustrur och dessutom 700 konkubiner i ett harem på 1000 personer. Och dessutom 300 svärmödrar, brukar jag säga. Ja. Och tanken är ju den här, att om den här kungen försöker attackera Salomos rike, så vet man vilket det första offret kommer att bli. Och det är hans egen dotter. För hon är ju så att säga gisslan egentligen. Det här är politiska äktenskap och det är ingenting som Salomo hittar på. Det var ganska vanligt på den här tiden. Men det är ingenting som är i enlighet med de tankegångar som Gud har. De här fick också, det var en del av avtalet, ta med sig sina avgudar. Och därför så började det att växa upp avgudatempel på höjderna runt Jerusalem. Och det ledde till ett avfall ifrån Salomo som är början till rikets nedgång. Sen vill vi tro att Salomo på slutet av sitt liv kom att vända tillbaks till sin tro. För vi tror att predikaren, jag vill tro att predikaren är skriven av Salomo i slutet av sitt liv. Och det står där, jag var kung i Jerusalem. Han ger ett epitet. Predikaren är en av mina favoritböcker. Tomhetstomhet eller fåfängligheters fåfängligheter i den gamla översättningen säger predikan. Allt är fåfängligt och ett jagande efter vind. Vilken förmån har människan av all den möda som hon gör sig under jorden, på jorden i sitt liv. Släkten kommer och släkten går. Men dig glömmer de bort. Ja. När jag signerar boken som jag har så brukar jag skriva predikaren 4 och 6. Det är en bra vishet från Salomo. Bättre en handfull med ro än båda händerna fulla med möda och ett jagande efter vind. Det är inte många som lyckas fånga vinden. Nå, vi ska inte gå igenom den, det får bli någon annan gång. I alla fall, 120 år och det enade riket. Och det här kan vi alltså läsa om i första Samuelsboken. Andra Samuelsboken fram till första kungaboken kapitel 11. I första kungaboken kapitel 11 där kommer Salomo att dö. Och vad som händer när Salomo dör, det är att han hade tagit ut höga skatter för att få in pengar för att kunna bygga templet. För det har ju Salomo gjort nu i Jerusalem. Nu växer Jerusalem och Davids stad som David börjar, jag vet inte om ni har varit på besök i Jerusalem, några av er säkert, så är det så att det som är muren idag, det Davids stad där han hade, det ligger utanför den nuvarande muren, söder om den. Men nu hade man expanderat upp på det som man kallar då för the threshing floor, säger vi. Tröskgolvet, eller alltså tröskplatsen. Det var där man byggde templet där uppe. Där nu Al-Aqsa-moskén och den andra moskén står byggda, precis på den platsen. Och han gjorde mycket gott, men det var ett skattetryck. Och nu så skulle då hans son Rehabiam, hur man uttrycker det, ta över. Och han hade ju då en stor kostym att fylla efter Salomo. Så frågan är, skulle du göra som din pappa? För folket sa, släpp på skattetrycket. De låter som moderaterna där. Liksom. Sänk, vi har arbetslinjen, men jobbskatteavdrag, ge oss det. Liksom, va? Men Rehabiam tänkte, ska jag bli kung? Då måste jag visa att jag är starkare än min far. Så han var beredd att höja skatten och liksom verkligen visa sin järnnäve. Och då fick en del av folket nog. Så då hämtar man en annan landsflyktig kille som heter Jerobeam eller Jerobeam. Och så utropade sig 10 stammar i norr till ett enskilt rike som kom att kallas för Israel. Medan de 2 stammarna i söder, Juda och Benjamin, var kvar i det som då var resten och det kallar vi för Judarike. Och därför så kommer nu en period som vi kallar för det delade riket. Det delade riket. Och det delade riket, det är från 971 till 722. Ungefär 150 år. Och här ligger de nu i strid med varandra mesta tiden och de tjabbar med varann. Så länge det norra riket Israel kom att bestå så kom det att sitta 19 olika regenter på tronen. Och om var en av de här regenterna så säger Bibeln, de gjorde vad ont var i Herrens ögon. Det här är inget vackert berättelse. Det är till det norra riket som Elia kommer att prata som profet och Elisa i huvudsak. I det södra riket då, och det här kommer att bestå lite längre, men i det södra riket så kom det att finnas 20 stycken regenter. Och många av dem, av 12 av dem, säger man att de gjorde vad ont var i Herrens ögon. Men 8 av dem får beteckningen de gjorde vad gott var i Herrens ögon. Och det var de goda kungarnas arbete som gjorde att deras tid förlängdes. För nu har ni klart för löftet till Abraham var om ett folk. De 500 första åren handlar ju om hur man gick från en person till kanske flera miljoner. Sen var det löftet om ett land. Och här får man nu intar landet, fördelar landet, etablerar sig i landet. Men här är man också nu i färd med att förlora landet därför man inte följer sin Gud. Man vänder Gud ryggen. Och ju mer man vänder Gud ryggen, ju fortare går det. Så 722 så kommer assyrierna, som då var det stora riket. Det är det som ni känner igen, Syrien, Assyrien. Det är alltså där Syrien är idag och sen upp över längre bort. Huvudstaden var Nineve länge. Jona som profet profeterade till Nineve. Nahum som profet profeterade till Nineve. Och här kommer då Sanherib som han heter med sina arméer ner och intar det norra riket 722 och för folket bort i fångenskap. Och den hade man en strategi som gick ut på att vi tar det här folket och så tar vi och fördelar det på olika ställen i hela vårt rike. Och så tar vi andra besegrade folkgrupper och flyttar dem hit. Så plötsligt så var det inte bara att mycket av folket försvann utan det kom också andra dit. Och så kom det att bildas ett blandfolk av de som var kvar och de som kom dit. Och det där blandfolket kommer vi att känna igen som samarierna i Nya testamentet. Eller hur? Så när Jesus kommer till kvinnan vid Sykars brunn och hon var samarier så var ju det någon som hade inte bara ett uppblandat folk utan också en uppblandad religion. De var inte riktiga judar. De tillbad på sin helgedom på ett annat berg än i Jerusalem. Och sådana skulle man inte prata med. Eller till exempel när Jesus berättar liknelsen om den barmhärtige samarien. Så var ju det en utmaning till en jude som sa jag kan ta hjälp av vem som helst men inte en samarier. Va? Det är dynamit i detta. Va? Så det är det som är samariernas utgångspunkt. Och därmed så säger vi att vi nästan de här 10 stammarna historiskt sett utplånas ifrån historiens blad. Vi har ingen historia och vi vet inte riktigt vad som händer med dem. Fast ändå inte riktigt. Ska vi se här om vi kan hitta detta. I Lukas, i början på Lukas, va? Kan det stämma? Jesus är född och han ska bäras fram i templet. Bärs fram i templet. Vi är i Lukas kapitel 2. Och så har vi vers 36. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam, står det. Så hon tillhör en av de här norra stammarna och på något sätt så visste hon om att hon fortfarande var tillhörig av de här stammarna. Men några släkttavlor och andra register och sånt finns inte kvar. Och här försvinner, i det delade riket så försvinner de 10 stammarna bort. Vad vi har kvar sen då är ju det enda riket. Enda riket. Och det här är den 8:e nu då. Och då ska vi se, då är ju det, här är det enda som jag måste kolla i mitt, alla de där är borta, jag får låna den där. Och titta här. Vad vi har, delningen där i andra kungaboken va. Den här är från första kungaboken 12 till andra kungaboken 17 ska det vara där. Handlar det, krönikeboken är parallella böcker där så de släpper vi lite. Men det här är andra kungaboken 18 och till slutet av den boken. Och där slutar det med det enda riket, det är ju det i söder. Och där kommer nu det, 612 så faller Nineve och den assyriska stormakten kollapsar mot den nya stormakten som kommer från Babylon. Det neobabylonska riket, det är alltså där som vi idag har Irak. Mosul. Och de här städerna som ni känner igen från nyheterna. Och där är ju då kejsar Nabopolassar den som leder. Och han har en general som heter Nebukadnessar. Och det är Nebukadnessar som nu kommer ner mot det enda riket. Och besegrar till slut Juda. Det sker i 3 stycken grupper. Den första gruppen man för bort är år 606. Om det spelar roll. Och då tar man den intellektuella eliten, den unga intellektuella eliten från Jerusalem och för till Babel. Och där hittar vi Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego. De finns med i den här första gruppen. Sen kommer den andra gruppen 598. Och då tar man en större grupp människor och med i den gruppen finns Hesekiel. Profeten Hesekiel. Så han kommer att berätta vad som händer med den andra gruppen. Och sen kommer till slut 586. då man helt intar hela riket, tar största gruppen i fångenskap till Babylon, förutom en grupp som lyckas ta sig iväg och fly till Egypten. Och med den gruppen som flyr till Egypten, där finns profeten Jeremia med, så det berättar han om. Och så river man och bränner och krossar templet. Och vi kan läsa om det här också, Jeremia, profeten Jeremia då, och det är då han skriver klagovisorna. Habakkuk är en profet som också profeterar just här. Habakkuk säger i sin bok: Gud, varför griper du inte in? Varför gör du inte någonting? Jo, säger Gud, det gör jag. Jag skickar babylonerna på er. Va? De är ju värre än oss. Du kan inte skicka dem. Det kan visst, säger Gud. Och då säger Habakkuk, då får du förklara det. Ja, säger Gud. Och så förklarar han det för Habakkuk. Va? I kapitel 2 där. Spännande. Det finns inga profetiska budskap, utan Habakkuks bok är bara profetens inre diskussion med Gud. Och i tredje kapitel så bryter det igenom. Ah, säger Habakkuk, jag förstår. Gud, men döm oss då. Grip in. För vi vet att om du dömer oss så kommer vi att vända om. Och då finns det hopp att vi får återvända. Så här krossas nu löftet om ett rike. Man fick sitt land, men man har förlorat sitt land genom det sättet man levde på. Och så förs man till Babylon. Och då brukar vi tala om den babylonska fångenskapen. Så det nionde här, det är fångenskap. Är ni med på alla? Ska vi titta vad vi har från början? Är ni med? Vi har urtid, säg det allihopa då. Urtid, patriarker, slaveri, uttåg, erövring, enade riket, delade riket, enda riket, fångenskap. Ni kan inte ens läsa vad jag skrev där, va? Fångenskap. Och då berättar ni att man brukar säga att fångenskapen är 70 år. Men det är lite klurigt vad som är 70 år. Och det finns inga historiska böcker i Bibeln som berättar vad som hände i fångenskapen. Däremot kan vi läsa om det i Hesekiel och i Daniel. Och i Daniels bok känner ni igen alla de här dramatiska berättelserna om de tre unga männen och den brinnande ugnen i kapitel 3. Sadrak, Mesak, Abednego, alla in i ugnen steg och lågorna de ej förtärde, de var tre. Vem var den fjärde? För där inne såg man en gestalt som en människoson. Va? Dramatiskt. Eller kapitel 5 om Belsassars gästabud. När Belsassar, andra mannen i riket, när kungen är borta, så ni vet, när katten är borta dansar råttorna på bordet då. Va? Så kungen är borta på sin semesterpalats. Och då är Belsassar den store mannen. Han ordnar fest i stora salen. Och så beordrar han upp de heliga tempelkärlen från Jerusalems tempel för att skåla i fyllan och villan in. Och mitt i alltihopa så syns en text på väggen. Mene, mene, tekel, ufarisin. Du har blivit vägd på en våg och funnen för lätt. I natt ska ditt rike utkrävas av dig. Och i den natten så bröt de förenade med herrarna av Medien och Persien in i Babylon. Och så föll hela riket. Vilken dramatik, va? Där skulle Rapport ha varit med liksom och berätta. Ja. Och då kommer en ny stormakt och tar över. Och det här sker 539 före Kristus. Och det är den media-persiska stormakten. Och de hade en helt annan filosofi. Assyrierna, de skingrade folken. Babylonerna tog dem till Babylon för att försöka lära dem Babylons kultur och göra dem till babylonier. Men den medipersiska härskaren, hans idé var: nej, men låt folk bo där de är hemma. Om de är nöjda och glada och håller sig på mattan, varför ska vi bråka med dem? Så det första som han gjorde var att han utfärdade ett edikt som sa att alla ni som är fångar i Babylon, ni får vända tillbaks. Ta och hämta era grejer som ni ska ha och gå tillbaks. Oj, va? Säger de. Så av alla de här som fördes till Babylon nu, så tog ungefär 50 000 av dem och sa, ja, men då vänder vi tillbaka. Och det tog lite tid att organisera sig. Och man tog mod till sig och bara få alla tempelkärlen, det som tillhörde templet i Jerusalem. Och 536 ska vi säga, så tog man och lämnade Babylon för att tåga tillbaks till Jerusalem. Och så kom, och då ser ni här, från 606 till 536 så är det 70 år, va? Men när de kom dit så la de grunden till templet och började bygga upp templet. Och det här kan vi räkna och läsa om. Och då ska vi göra så här. Nu förstorar vi den här sista perioden. Jag brukar kalla det för det upprättade riket. är den sista. Det upprättade. Och det är ganska lätt här. Enade riket, delade riket, enda riket, upprättade riket. Så det är lätt att komma ihåg. Och då har vi tre stycken böcker. Esra, Nehemja och Ester. Som berättar om den här gruppen som kommer tillbaks. Och då kan vi säga att den första, och nu tar jag liksom det här och så ritar jag det här nere, va. Den första gruppen som beskrivs, de här 50 000, vad de gjorde beskrivs i Esra 1-6. Och de kom under ledning av Zerubabel. Zerubabel hette han. Och det brukar jag alltid tänka lätt att komma ihåg. Babylon låg liksom långt, långt där borta. Och så tittar man på när de kommer och säger man, Zerubabel där borta, han är på väg liksom. Så vet vi att det är han. Då är han på väg hit. Och då så är de 50 000. Och det första som de gör det är att de börjar bygga upp templet. De lägger grunden för templet så att man ska kunna upprätta helgedomen. Och det går ju bra i början. Men ganska snart så kommer folk på, ja men ja då, mitt hus. Jag vill bygga så vi har det bra i familjen innan vi bygger på Guds hus. Så hela tempelbygget kommer av sig. Och så ligger det nere i 16 år. I 16 år. Men då skickar Gud en profet. Han heter profeten Haggai. Och de här tre sista, Haggai, Zakaria och Malaki, det är de efter profeterna efter fångenskapen, va? Och den dateras i konung Darajaves andra regeringsår. I sjätte månaden på första dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sa, så säger Herren. Detta folk säger, ännu är inte tiden kommer att gå till verket. Tiden att Herrens hus byggs upp. Men är då tiden kommen för dig att bo i panelade hus medan Herrens hus ligger nere? Ja. Hur mycket satsar du på att bygga på din egen kåk i relation till att bygga på Guds hus? Men så genomhopp. Men dra nu upp till bergen. Hämta trävirke. Bygg upp templet och pröva mig sen, säger Gud. Se hur jag då blir. Och det här han en bit emellan där han säger när han beskriver vad de drabbas av för att de bygger på sitt eget hus. Ni sår mycket men ni inbärgar lite. Ni äter men ni blir inte mätta. Ni dricker men ni är inte glada. Skulle vi kunna översätta, ni dricker men ni blir inte ens fulla. Och om någon får någon inkomst är det bara för att lägga den i en trasig plånbok. Det vill säga alla pengar du stoppar i plånboken de bara trillar ut ändå. Det är det vi kallar för inflation. Och det var det de drabbades av därför att de inte lydde Gud. Men Gud säger, dra upp till bergen, hämta trävirke, bygg upp templet och pröva mig hur jag blir då. Och folket lyssnade. Så att man började bygga upp templet och det stod färdigt 24 år senare då, 516. Och då ser ni att från 606 till 536 är det 70 år. Från 586 till 516 är det också 70 år. Men fångenskapen kom egentligen bara att vara i 50 år. Från det att den sista gruppen togs till den första kom tillbaks. Är det krångligt eller? Ja, så långt är ni med. Men efter Esra 1-6, så gör Esra där i den boken en paus på 58 år. Så mellan kapitel 6 och 7 så är det en paus. Och där passar Esters bok in. Och Esters bok handlar om vad som hände om de judar som valde att stanna kvar i Babylon. De som inte gick tillbaks. Och det här är en av de få böcker i Bibeln som inte nämner Gud, som inte nämner Guds namn. Men det finns ingenting i den här boken som inte talar om att Gud är aktiv. Vad som händer är att kungen tröttnar på frugan Vashti och slänger ut henne. Och då kommer de på att han blir sur, så då ordnar hans kompisar en skönhetstävling. Och den som vinner får bli Miss Persien och gifta sig med kungen. Och Ester, som är judinna men som inte talar om att hon är judinna, ställer upp i den här tävlingen och vinner. Så hon kommer att bli en av kungens alla fruar. Men så finns det en ond man som heter Haman som får för sig att han ska döda alla judar som bor i Babylon. Och han lyckas övertyga kungen att utfärda en förordning att en viss dag så får man slå ihjäl alla som är judar utan att straffas. Men Esters adoptivfar Mordecai får genom olika händelser veta vad som händer. Och så säger hon: Ester, du är inne i palatset. Du är den enda som kan gå till kungen och vädja för oss. Och så säger Ester: ja, men så är det för oss. Vi får bara gå till kungen om han ber oss komma. Om vi går inför kungen själva, då har han rätt att döda oss. Men säger Mordecai, vi har inget annat hopp än dig. Och så säger, och så finns det två verser i Ester som är så vanliga, va? Den ena säger Ester, eller i Mordecai, kanske var det för en stund som denna som Gud har satt dig på den platsen där du är. Har ni varit med om det någon gång? När du träffar en arbetskamrat eller någon och allt det där som ni har gått igenom ihop, och plötsligt så var det dig som de ville prata med. Och så säger man, kanske var det för en stund som den här, som allt det där har lett fram till. Och så tar Ester mod till sig. Och hon går inför kungen med orden, är jag förlorad så är jag förlorad. Hon satsar allt på ett kort. Hon ger upp sin egen trygghet och säkerhet för andra människors bästa. Och kungen pekar med sin spira mot henne, vilket betyder att han inte dömer henne. Och så kan hon rulla upp en händelseförlopp som gör att folket räddas. Och än idag firar judarna Purim-högtiden varje år till minne av det som Ester gjorde. Sen, och det där är Ester 1-10, sen kommer Esra 7-10, och det är den andra delen när det kommer en ny grupp tillbaka från Babylon, och de är bara ett par tusen, kanske 2-3 tusen till, som följer med Esra. Och Esra är en oerhört viktig och central person i Gamla testamentet. Jag är medveten om att min tid har gått ut nu ungefär, va? Är det inte så? Så jag ska dra ihop det här. Men Esra är en oerhört central person. Han är den första skriftlärda personen i den som, första som kallas för skriftlärd. Och i Esra 7-10 så säger Esra, ty Esra hade vänt sitt hjärta till att begrunda Herrens lag och göra efter den och i Israel undervisa i lag och rätt. Och om ni ser vad det är som händer, så börjar han läsa högt ur Gamla testamentet, och det blir en förnyelse under Esra, en andlig förnyelse. Så här byggde man upp templet, här bygger man upp folket. Mm. Bra för var och en som tänker på hur använder vi Bibeln. Han hade vänt sitt hjärta till att begrunda Herrens lag. Han läser och reflekterar. Sen står det, och han och göra efter den. Det vill säga, det är inte bara att det är lärdom, utan också att förändra mitt liv. Och först efter det att jag har läst Bibeln och låtit den forma mig, så träder han fram och undervisar Israel i lag och rätt. Och läste jag ett citat här om dagen som var så bra. En predikant, sa han, ska inte undervisa om vandringen med Kristus om inte vägen till predikstolen är hans egen vandring med Kristus. Eller hur? Lärarna, när jag läste teologi, vet ni, de sa till mig, du ska aldrig ställa dig upp och tala om det du just har studerat. Du ska alltid undervisa om det som det overflow av det som rinner över av det du studerar för dig själv. Det vill säga, ha ett eget andligt liv innan du tror att du kan berätta för andra hur de ska leva sitt andliga liv. Jag tror att det är väldigt bra råd. Va? Och så börjar det. Vänd sitt hjärta till att begrunda Herrens lag. Vad innebär det att vända sitt hjärta till Guds ord? Och göra efter det, det vill säga, vad får det för konsekvenser för mig? Och sen när jag har erfarenheter i min brist, då delar jag. Det är nog att det är slut nu. Och sen kommer den sista boken då, och det är Nehemja. Och Nehemja är det 14 kapitel, tror jag. Och Nehemja, han är munskänk borta i Babylon. Och munskänk, det betyder att man tillhör livvakten egentligen. Och vad en munskänk gjorde, det var att när kungen skulle få mat, så fick munskänken äta lite först för att se till att det inte var förgiftat. Det är ett hyggligt jobb sådär. Och sen så var det ju också så att bara att få jobba i, att vara i kungens närhet skulle göra en glad. Så att vara ledsen när man var i närheten av kungen, det kunde straffa sig. Men nu var Nehemja, han fick besked om att jo, de har byggt upp templet, men muren runt Jerusalem ligger nere. Det finns ingenting som skyddar dem här från attack. Och när han fick höra det så blev han ledsen. Och kungen såg det och så säger han, hörru du Nehemja, varför är du ledsen? Och då kan vi säga en av de lärdomar som finns i Nehemja-bok, det är en bok om bön. Nehemja ber på massa olika sätt och här är nödbönen, va? För då när kungen frågade mig, då står det, då bad jag en bön och sen sa jag. Och så berättar han. Och då säger kungen, ja men du, jag utser dig till guvernör i Jerusalem, åk dit och red upp det här då. Och så får han uppdrag som ett bönesvar att åka till Jerusalem för att åstadkomma en förändring. Och Nehemja kommer dit och ni kan se, kan läsa hans strategi. Det är någon som undervisar ledarskapsprinciper från Nehemja bok. Hur han själv åker dit och tittar på hur allting är innan han börjar tala till de andra. Och sen samlar han folket, han delegerar så var och en får jobba på det som är närmast dem själv där de bor på den delen av muren. Och han bygger upp muren tillsammans med folket på 52 dagar. Trots motstånd, både inre motstånd och yttre motstånd. Och så har vi nått i land på hela Gamla testamentets historia egentligen, va? Ska vi se, vi har urtid, kom igen nu då. Urtid, patriarker, slaveri, uttåg, erövring, enade riket, delade riket, enda riket, fångenskapen, upprättade riket. Vi hinner inte profeterna, va? Eller hur? Ja, men jag kan inte hålla er längre. Vi får ta i så fall lite nästa vecka på profeterna först och så tar vi Jesu liv sen. Men vad ni har här, det är ju att ni ska kunna veta någonting. Om jag brukar tänka så här så säger man att de första 500 åren här, de handlar om folket. De andra 500 åren till ungefär år 1000, de handlar om landet. Här blir det från en person till flera miljoner. Från 500 så handlar det om intar landet och bor i landet men de har ingen ordning i landet. Så från 1000 till 500 före så kan vi tala om nationen. Det vill säga folket i landet. Hur de organiserar sig. Hur de skapar ett enat kungarike. Men hur sen de vänder Gud ryggen och allting faller ihop. Och sen brukar jag säga att den här biten den handlar om resten. Ja. Men då menar jag inte resten av Bibeln, va? Utan resten av folket. Den spillran som blev kvar efter det att man har vänt Gud ryggen och allting rasar ihop. Och nu återstår ju, vad är Guds taktik? Vad är Guds plan? Och då vet ni att Galaterbrevet 4:4, där skriver Paulus, när tiden var fullbordad, då sände Gud sin son. Född av kvinnan, ställd under lagen för han skulle köpa oss fria som stod under lagen. Va? Så nu träder Gud in. Och när vi ska prata om evangelierna sen så ska jag förklara vad det är som från den här punkten och också under de tysta 400 tysta åren som förbereder scenen för Jesus och för evangeliet och apostlärningarna. Vad som gjorde det möjligt för evangeliet att spridas på det explosionsartade sätt som det gjorde. Genom de politiska och religiösa förändringar som kommer att ske från den här tiden och fram till Jesu ankomst. Då säger jag så, tack för er tålamod. Ska vi be tillsammans? Tack för ditt ord. Tack för allt det som du berättar. Tack att du är en Gud som handlar i historien. Att du gör dig känd genom dina handlingar, i stort som i smått. Och att vi vet att du fortfarande idag är en Gud som kan handla i historien. Du är inte en Gud på avstånd, utan det är en Gud som är oss nära. Nu ber jag för dem som har varit här idag. Jag ber för församlingen här. Jag vädjar att det var något litet korn av det som vi har pratat om som kan få slå rot. Som kan vara någonting ni begrundar över. Någonting som omvandlas i gärningar. Och någonting ni kan berätta vidare för dem ni känner. Så att budskapet från Bibeln kan nå till nya människor. Låt oss sova gott i natt. I Jesu namn ber vi.